We welcome you to the General Relief Society meeting.
Vi välkomnar er till det allmänna mötet i Hjälpföreningen i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har med oss president Thomas S. Monson som presiderar vid det här mötet. Han har med sig sina två rådgivare Henry B. Eyring och Dieter F. Uchtdorf. Jag heter Julie B. Beck och är Hjälpföreningens generalpresident. Och jag har blivit ombedd att leda det här mötet. Med mig har jag mina rådgivare, systrarna Sylvia Allred och Barbara Thompson. Med oss har vi också äldste Neil Anderson i de 12 apostlarnas korum, äldste Craig C. Christensen i de 70s korum och biskop H. David Burton, kyrkans presiderande biskop. På förhöjningen sitter också Hjälpföreningens generalkommitté samt Unga kvinnors och Primärföreningens generalpresidentskap. Vi är glada att ni är med oss på det här historiska mötet och tackar Hjälpföreningens systrar och ledare över hela världen som ägnar sina liv åt detta stora verk. Hjälpföreningen är nu på sitt 170:e år och har vuxit så att den nu omfattar över 30 000 lokala hjälpföreningar i över 175 nationer. Det finns ingen annan organisation i hela världen som kan jämföras med denna. Vi tackar de som står för musiken under det här mötet. Kören består av hjälpföreningssystrar från Stavar i Eagle Mountain och Saratoga Springs, Utah, under ledning av Emily Wadley med Bonnie Goodlove och Linda Margetts vid orgen. Mötet börjar med att kören sjunger Se dagen gryr och mörkret flyr, varefter vi får inledningsbön av syster Barbara Bradshaw, medlem i Hjälpföreningens generalkommitté.
Oh, Our Father in heaven, we come before.
Vår kära himmelske fader, vi kommer framför dig i början av den här mötet för hjälpföreningen. Och vi är så tacksamma för att kunna vara samlade här under ledning av vår kära profet. Vi är tacksamma för president Monson och för syster Monson. Och vi ber att du ska välsigna dem och deras barn och deras barnbarn. Vi är tacksamma för president Eiring och president Uchtdorf. Och vi ber att du ska välsigna dem och deras familjer. Vi är tacksamma för vår presidentskap i hjälpföreningen, syster Beck, syster Alred och syster Thompson. Och vi ber att du ska välsigna dem med styrka, med stärka dem medan de tjänar oss. Vi är tacksamma för det evangeliet vi har och för vår profet Joseph Smith. Vi är tacksamma för hjälpföreningen och för det världsomspännande systraskap som vi känner. Vi är tacksamma för stärkande och starka kvinnor och för de som har gått före oss. Vi är tacksamma speciellt för din älskade son. Vi är så tacksamma för hans offer som här är du för oss. Och vi ber att du ska välsigna oss att alltid kunna följa honom. Vi hoppas att den heliga anden kan vara med oss ikväll så att vi kan känna och lära vad vi behöver göra. Och att våra vittnesbörd ska kunna bli starka och att vår tro ska öka. Vi uttrycker vår kärlek för dig och himmelske fader, vi älskar dig. Och vi säger så i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you for that beautiful prayer and for the beautiful music.
Tack för den vackra bönen och den vackra musiken. Jag har nu förmånen att tala till er. Efter mitt tal sjunger kören för oss. Ljuvligt det är, min Herre Gud. Syster Sylvia H. Allred talar sen till oss. Därefter talar syster Barbara Thompson. Kör och församling sjunger sen. Folk och nationer hör himlens röst, nummer 181 i vår psalmbok. Det är en förmån att få tala till er på detta historiska möte och det är en välsignelse för oss att få vara tillsammans. Under min tid av tjänande som hjälpföreningens generalpresident har min kärlek till kyrkans hjälpföreningssystrar växer djup och Herren har utökat min vision om hur han känner för oss och vad han förväntar sig av oss. Jag har kallat mitt tal det jag hoppas mina barnbarn ska förstå om hjälpföreningen. Mina äldsta son och dotterdöttrar arbetar flitigt på personlig tillväxt och att utveckla deras rättfärdiga kvinnlighetens vanor och egenskaper. Snart ska de och deras kamrater bära ansvaret för den här stora och världsomfattande systraskapet. Jag hoppas att det jag säger i detta budskap ska ge dem och alla som lyssnar till eller läser det en klar förståelse för vad Herren har i sinne för sina döttrar när hjälpföreningen organiserades. Jag hoppas att mina son- och dotterdöttrar ska förstå att hjälpföreningen idag är organiserad efter ett mönster för lärjungeskap som fanns i kyrkan i forna tider. När frälsaren organiserade sin kyrka på Nya Testamentets tid var kvinnorna en viktig del av hans verksamhet. Han besökte Marta och Maria, två av hans mest hängivna efterföljare i Martas hem. När Marta lyssnade på honom och betjänade honom enligt den tidens sed hjälpte han henne att se att hon kunde göra mer än så. Han hjälpte Marta och Maria att förstå att de kunde välja den goda delen som inte skulle tas ifrån dem. Denna mjuka kommentar tjänade som en inbjudan att delta i Herrens verksamhet. Och senare i Nya Testamentet ger Martas starka vittnesbörd om frälsarens gudomlighet en inblick i hennes tro och lärjungeskap. När vi läser vidare i Nya Testamentet får vi veta att apostlarna fortsatte att befästa Herrens kyrka. Vi lär oss också om trofasta kvinnor vars lärjungeskap bidrog till kyrkans tillväxt. Paulus talade om kvinnliga lärjungar på platser som Efesus och Filippi. Men när Herrens kyrka förintades genom avfallet gick också detta lärjungeskapets mönster förlorat. När Herren började återställa sin kyrka genom profeten Joseph Smith lät han återigen kvinnorna ta del av lärjungeskapet. Några månader efter det att kyrkan formellt organiserats uppenbarade Herren att Emma Smith skulle avskiljas som ledare och lärare i kyrkan och som officiell hjälp åt sin man profeten. I hennes kallelse att hjälpa Herren bygga upp hans rike fick hon instruktioner om hur hon skulle öka sin tro och personliga rättfärdighet, stärka sin familj och sitt hem och tjäna andra. Jag hoppas att mina son och dotterdöttrar ska förstå att från den dagen då evangeliet började återställas i den här tidshushållningen har Herren behövt trofasta kvinnor att medverka som hans lärjungar. Bara ett exempel på deras enastående insats gäller missionärsarbetet. Den tidiga kyrkans stora tillväxt skedde tack vare att trofasta män var villiga att lämna sina familjer för att resa till okända platser och utstå umbäranden och försakelser för att undervisa om evangeliet. Dock förstod dessa män att det inte hade varit möjligt att gå ut som missionärer om inte kvinnorna i deras liv haft fullständig tro och vilja att ta hand om hem och företag och skaffa inkomster för sina familjer och missionärer. Systrarna tog också hand om de tusentals omvända som anlände till deras samhällen. De var djupt hängivna till ett nytt sätt att leva för att bygga upp Herrens rike och delta i hans frälsningsverk. Jag hoppas att mina son och dotterdöttrar ska förstå att Herren inspirerade profeten Joseph Smith till att organisera kyrkans kvinnor under prästadömet efter prästadömets mönster och lärde dem hur de ska få tillgång till prästadömets förmåner, välsignelser och gåvor. När hjälpföreningen officiellt hade organiserats fortsatte Emma Smith i sitt ämbete som ledare. Hon utsågs till hjälpföreningens president med två rådgivare som verkade med henne i ett presidentskap. Istället för att utses genom allmän röstning som var vanligt i organisationer utanför kyrkan kallades det här presidentskapet genom uppenbarelse, inröstades av dem som de skulle leda och avskilda av prästadömsledare till att tjäna i sina kallelser. Och sålunda kallades de av Gud genom profetia och genom handpåledning av dem som hade myndighet. Eftersom de organiserades under prästadömet kunde presidentskapet få vägledning från Herren och hans profet för ett mycket särskilt arbete. Och när hjälpföreningen organiserades blev det möjligt att administrera talanger, färdigheter, tid och medel i Herrens förrådshus med visdom och ordning. Denna första kvinnogrupp förstod att de hade getts myndighet att undervisa, inspirera och organisera systrarna som lärjungar för att bistå Herren med hans frälsningsverk. Under sina första möten undervisade systrarna om hjälpföreningens vägledande ändamål, att öka tron och den personliga rättfärdigheten, stärka familjer och hem samt söka upp och hjälpa de behövande. Jag hoppas att mina son och dotterdöttrar ska förstå att hjälpföreningens organisation hade en viktig roll i att förbereda de heliga för de förmåner, välsignelser och gåvor som ända finns att få i templet. President Joseph Fielding Smith lärde att hjälpföreningen är en viktig del av Guds rike på jorden och att den utformas och drivs så att den hjälper sina trofasta medlemmar att sträva efter ett evigt liv i vår faders rike. Vi kan föreställa oss hur det måste ha varit för systrarna att i Joseph Smiths röda tegelaffär vara med på de första hjälpföreningsmötena där de kunde se kullen där ett tempel höll på att byggas medan profeten lärde dem att en exklusiv förening skulle organiseras åtskild från all världens ondska, utvald, dygdig och helig. Jag hoppas att mina son och dotterdöttrar sätter värde på templet liksom systrarna i den första hjälpföreningen gjorde. De hade tro på att tempelvälsignelserna var den största belöningen och målet för varje sista dagars helig kvinna. Jag hoppas att mina son och dotterdöttrar liksom de tidiga hjälpföreningssystrarna dagligen ska sträva efter att bli tillräckligt mogna för att ingå och hålla tempelförbund och när de besöker templet uppmärksammar allt som sägs och görs. Genom templets välsignelse beväpnas de med kraft och välsignas med nyckeln till kunskapen om Gud. Genom prästadömets förrättningar som endast finns i templet välsignas de att kunna uppfylla sina gudomliga och eviga ansvar och där lovar de att leva som hängivna lärjungar. Jag är tacksam att ett av Herrens främsta ändamål med att organisera hjälpföreningen var att ge kvinnorna ansvaret att hjälpa varandra och förbereda sig för prästadömets större välsignelser som finns i templets förrättningar och förbund. Jag hoppas att mina son- och dotterdöttrar ska förstå hur viktigt inflytandet och kapaciteten i hjälpföreningens världsomfattande systrarskap är. Sedan 1842 har kyrkan spritt sig långt bortom Nauvoo och hjälpföreningen finns nu i 175 länder där systrarna talar över 80 språk. Varje vecka organiseras nya församlingar och grenar och nya hjälpföreningar blir en del av ett ständigt ökande systraskap som är utsträckt över kontinenterna. När hjälpföreningen var ganska liten till antalet och huvudsakligen fanns i Utah kunde dess ledare fokusera det mesta av sin organisation och sitt lärjungeskap på lokala samhällsprogram och samordnat hjälparbete. De utvecklade hemindustrier och grep sig an projekt att bygga sjukhus och lagra säd. Dessa tidiga ansträngningar inom hjälpföreningen hjälpte till att etablera normer för lärjungeskap som nu tillämpas globalt. Eftersom kyrkan har vuxit kan hjälpföreningen uppfylla sitt ändamål i varje församling och gren i varje stad och distrikt, medan den på samma gång anpassas till en ständig föränderlig värld. Varje dag upplever hjälpföreningens systrar över hela världen hela vidden av jordiska utmaningar och erfarenheter. Kvinnor och deras familjer idag lever med ouppfyllda förväntningar, mentala, fysiska och andliga sjukdomar, olyckor och dödsfall. Somliga systrar lider av ensamhet och besvikelse därför att de inte har egna familjer. Och andra lider följder av familjemedlemmars dåliga val. En del har upplevt krig eller hungersnöd eller naturkatastrofer. Och andra lider av missbruk, arbetslöshet eller otillräcklig utbildning eller skolning. Alla sådana här svårigheter kan göra att enskildas och familjers tro försvagas och att deras styrka tröttas ut. Ett av Herrens ändamål med att organisera systrarna till ett lärjungeskap var att ge lindring som skulle lyfta dem ovanför allt det som kan hindra kvinnans glädje och framåtskridande. I varje församling och gren finns det en hjälpförening med systrar som kan söka efter och ta emot uppenbarelse och få råd från prästadömsledare för att stärka varandra och arbeta fram lösningar som kan tillämpas på deras egna hem och samhällen. Jag hoppas att mina son- och dotterdöttrar ska förstå genom hjälpföreningen utökas deras lärjungeskap och de kan engagera sig med andra i det imponerande och heroiska verk som frälsaren har utfört. Det slags arbete som kyrkans systrar ombeds att göra i våra sista dagar har aldrig varit litet i sin omfattning eller obetydligt inför Herren. Genom sin trofasthet kan de känna hans gillande och bli välsignade med andens närvaro. Mina son- och dotterdöttrar bör också veta att hjälpföreningens systraskap kan utgöra en plats för trygghet, tillflykt och skydd. Medan tiderna blir svårare enas hjälpföreningens trofasta systrar i att skydda hemmen i Sion från världens gälla röster och motståndarens skadliga utmanande inflytande. Genom hjälpföreningen undervisas och stärks de och rättfärdiga kvinnors inflytande kan välsigna många fler av vår faders barn. Jag hoppas att mina son- och dotterdöttrar ska förstå att besöksverksamheten är ett uttryck för deras lärjungeskap och ett viktigt sätt att hedra deras förbund. Den aspekten av vårt lärjungeskap kan mycket nära likna vår frälsares verksamhet. Under hjälpföreningens första dagar fick en besökskommitté i varje församling uppdraget att fastställa behov och samla in donationer för att fördela till behövande. Genom åren har hjälpföreningens systrar och ledare ett steg i taget lärt sig och förbättrat sin förmåga att vaka över andra. Det har hänt att systrar koncentrerar sig mer på att gå på besök, hålla lektioner och lämna budskap när de uppsökt sina systrars hem. Dessa handlingar har hjälpt systrarna lära sig hur man visar omsorg. Liksom människor på Moses tid koncentrerade de sig på att hålla långa listor med bud. Har hjälpföreningens systrar ibland ålagt sig många skrivna och oskrivna regler i en önskan att förstå hur de ska stärka varandra. Men idag finns en sån stort behov av lindring och undsittning i systrar och deras familjers liv att vår himmelske fader behöver att vi följer en högre väg och visar vårt lärjungeskap genom att verkligen ta hand om hans barn. med detta viktiga ändamål i åtanke. Undervisas ledare att be om rapporter som visar systrarnas och deras familjers andliga och timliga välbefinnande och hur de blir betjänade. Och besökslärare har ansvaret att lära känna och älska varje syster, hjälpa henne och stärka sin tro och tjäna henne. Som frälsarens hängivna lärjungar förbättrar vi vår förmåga att göra det som han skulle göra om han var här. Vi vet att för honom är det vår omsorg som räknas, och därför försöker vi koncentrera oss på att ta hand om våra systrar istället för att pricka av lister över saker som måste göras. Sant tjänande mäts bättre genom djupet på vår kärlek än genom perfekta rapporter. Vi vet att vi är framgångsrika i vår verksamhet som besökslärarinnor när våra systrar kan säga: min besökslärare hjälper mig växa andligen. Och jag vet att min besökslärare verkligen bryr sig om mig och min familj. Om jag har problem så vet jag att min besökslärarinna handlar utan att bli ombedd. Ledare som förstår vikten av att tjäna andra rådgör tillsammans för att söka efter och ta emot uppenbarelse om hur de ska bygga upp besökslärare och hur de ska organisera och genomföra en inspirerad verksamhet. Dessutom är besöksverksamheten en förlängning av biskopens uppdrag att ta hand om Herrens jord. Biskopen och hjälpföreningens president behöver inspirerande besökslärares tjänare som hjälp till att fullgöra sina ansvar. Genom besökslärarnas verksamhet kan en hjälpföreningspresident bli medveten om varje systers välbefinnande i församlingen och rapportera om deras välbefinnande när hon talar med biskopen. President Thomas S. Monson har lärt oss att när vi med tro och ståndaktighet strävar efter att uppfylla de plikter vi fått, när vi söker efter den allsmäktiges inspiration för att kunna utföra våra ansvar, kan vi uträtta ut underverk. Jag hoppas att mina son- och dotterdöttrar deltar i mirakel när de hjälper besöksundervisningen bli ett mönster för lärjungeskap som Herren känner igen när han kommer tillbaks. Dessa och andra viktiga lärdomar om hjälpföreningen finns nu tillgängliga för mina son och dotterdöttrar att studera i Döttrar i mitt rike, hjälpföreningens historia och verksamhet. Den här boken innehåller en uppteckning av hjälpföreningens och kyrkans kvinnors arv. Den förenar och anpassar ett världsomspännande systerskap med hjälpföreningens ändamål och lärjungars beteende och förmåner. Den är ett vittne om kvinnors viktiga roll i vår faders lyxalighetsplan, och den ger oss en orubblig norm för det som vi tror på, det som vi gör och det som vi försvarar. Första presidentskapet har uppmuntrat oss att studera den här boken och låta dess tidlösa sanningar och inspirerande exempel påverka oss. Med kunskap om att hjälpföreningens organisation var gudomlig, sa president Joseph F. Smith till hjälpföreningens systrar: det är upp till er att leda världen och särskilt världens kvinnor. Ni är huvudet, sa han, inte svansen. Medan tiden för Herrens tillkomst kommer allt närmare, hoppas jag att mina son- och dotterdöttrar ska bli starka och trofasta kvinnor som tillämpar hjälpföreningens principer och mönster i sina liv. När hjälpföreningen blir en livsstil för dem kan de tjäna i enighet med andra för att uppfylla dess gudomliga ändamål. Jag har ett vittnesbörd om den Jesu sanna återställda kyrkan, och jag är tacksam för lärjungeskapets mönster som återställdes när Herren inspirerade profeten Joseph Smith att organisera hjälpföreningen. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you. My husband and I recently visited the city.
Min man och jag besökte nyligen staden Nauvoo i Illinois. Medan vi var där besökte vi rummet på övervåningen i det röda tegelhuset där profeten Joseph Smith hade ett kontor och en affärsverksamhet. Vi lyssnade noga på guiden som berättade om några historiska händelser som ägde rum där under återställelsen. Jag började tänka på när hjälpföreningen grundades och på den undervisning som systrar i hjälpföreningen fick av profeten Josef i just det rummet. Den undervisningen formade grundprinciperna som hjälpföreningen byggdes på. Syftena att öka tron, stärka Sions hem och finna och hjälpa de nödställda fanns med från början. De har alltid stämt överens med profeternas prioriteringar. Under ett av de här första mötena citerade profeten Josef Paulus brev till Korintierna. Under sitt mäktiga tal om kärlek talar Paulus om tro, hopp och kärlek och slutar med att säga att störst av dem är kärleken. Han beskriver kärlekens egenskaper. Han sa: kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Profeten Josef sa till systrarna: begränsa er inte i er syn på er nästas förtjänster. Om ni vill göra som Jesus måste ni vidga själen mot andra. När ni tillväxer i oskuldsfullhet och dygd, när ni tillväxer i godhet, låt era hjärtan sträckas ut mot andra. Ni måste vara långmodiga och ha fördragsamhet med människornas fel och brister. Hur värdefull är inte människans själ? Skrifternas budskap om att kärleken upphör aldrig blev hjälpföreningens motto eftersom det rymmer undervisningen och uppgiften som profeten Joseph Smith gav hjälpföreningens systrar. Att ta hand om fattiga och att rädda själar. Dessa grundläggande principer har anammats av hjälpföreningens systrar runt om i världen, för allt arbete som hjälpföreningen utför utgår från dem. Vad är kärlek? Hur lär vi oss att känna kärlek? Profeten Mormon beskriver kärleken som Kristi rena kärlek, medan Paulus undervisar att kärleken binder samman till en fullkomlig enhet. Och Nefi påminner oss om att Herren Gud har givit befallning att alla människor ska ha kärlek, vilken kärlek är kristlig kärlek. Om vi ser på Paulus tidigare beskrivning av kärleken lär vi oss att kärlek inte är en enstaka handling eller något vi ger bort, utan snarare ett sätt att vara, ett hjärtats tillstånd, goda känslor som leder till kärleksfulla handlingar. Mormon undervisar också om att kärleken utgjuts över Herrens sanna lärjungar och att kärleken renar de som känner den. Dessutom lär vi oss att kärlek är en gudomlig gåva som vi måste söka efter och be om. Vi måste känna kärlek i hjärtat för att kunna ärva det celestiala riket. Då vi förstår att Herren har bett oss att klä oss med kärlekens band, måste vi fråga oss själva vilka egenskaper som hjälper oss att känna denna kärlek starkare. För det första måste vi ha en önskan att känna mer kärlek och vara mer Kristuslika. Nästa steg är att be. Mormon uppmanar oss att be till Fadern av allt vårt hjärta att vi må vara fyllda av denna kärlek. Denna gudalika kärlek är kristlig kärlek. Och när vi fylls av denna kärlek ska vi bli lika honom. Om vi läser skrifterna varje dag kan det påminna oss om frälsaren och ge oss en önskan att vara mer lik honom. Jag har valt att hänga upp en tavla av Minerva Teichert på mitt kontor som heter Det förlorade lammet räddas. Den föreställer frälsaren där han står bland sina får och ömt håller ett litet lamm i famnen. Den hjälper mig minnas hans uppmaning: var en herde för mina får, vilket jag tolkar som att man ska tjäna alla omkring sig, särskilt de behövande. Frälsaren är ett fullkomligt exempel på hur man visar kärlek. Under sin jordiska verksamhet visade han medkänsla med de hungriga, med syndaren, med de lidande och med de sjuka. Han betjänade fattiga och rika, kvinnor, barn och män, familjen, vänner och främlingar. Han förlät sina anklagare och han led och dog för hela människosläktet. Under hela sitt liv omsatte profeten Joseph Smith också kärlek i handling genom den broderliga kärlek och respekt han visade andra. Han var välkänd för sin vänlighet, ömhet, medkänsla och omtanke om dem han mötte. Idag är vi välsignade med en profet som utstrålar kärlek. President Thomas S. Monson är ett föredöme för oss och för världen. Han bär kärlekens mantel. Han är vänlig, omtänksam och generös. I sanningen Herren Jesu Kristi tjänare. President Monson undervisar. Kärlek är att ha tålamod med den som svikit oss. Det är att motstå impulsen att vara lättstött. Det är att acceptera svagheter och tillkortakommanden. Det är att acceptera människor som de verkligen är. Det är att se förbi det yttre och se egenskaper som inte förminskas med tiden. Det är att motstå impulsen att kategorisera andra. När vi känner kärlek är vi villiga att tjäna och hjälpa andra även när det är obekvämt för oss och utan tanke på erkännande eller belöning. Vi väntar inte på att bli tillfrågade om att hjälpa till eftersom det är en del av vår natur. När vi väljer att vara vänliga, omtänksamma, generösa, tålmodiga, accepterande, förlåtande, engagerade och osjälviska så är vi fyllda av kärlek. Hjälpföreningen ger oss otaliga sätt att tjäna andra. Ett av de viktigaste sätten vi kan omsätta kärleken i handling på är som besökslärare. När vi är goda besökslärare får vi många tillfällen att älska, tjäna och hjälpa andra. När vi visar kärlek renar och helgar det vår själ och det hjälper oss att bli mer lika frälsaren. Jag fylls av förundran när jag ser alla kärleksfulla handlingar som dagligen utförs av besökslärare världen över. Kvinnor som osjälviskt ser till enskilda systrars och familjers behov. Ni trofasta besökslärare, jag vill säga till er att ni genom era små kärleksfulla handlingar följer frälsaren. Ni är redskap i hans hand när ni hjälper, tar hand om, lyfter, tröstar, lyssnar på, uppmuntrar, vårdar, undervisar och stärker systrarna som ni fått ansvar över. Jag vill ge er några korta exempel på detta. Rosa lider av nedbrytande diabetes och andra åkommor. Hon blev medlem i kyrkan för några år sedan. Hon är ensamstående och har en son i tonåren. Hon måste ofta läggas in på sjukhus flera dagar i sträck. Hennes omtänksamma besökslärare skjutsar henne inte bara till sjukhuset utan besöker och tröstar henne där. Samtidigt som de tar hand om hennes son hemma och i skolan. Hennes besökslärare har blivit hennes vänner och en del av familjen. Efter de första besöken hos en viss syster upptäckte Kathy att systern inte kunde läsa men gärna ville lära sig det. Kathy erbjöd sig att hjälpa till trots att hon visste att det skulle krävas tid, tålamod och ihärdighet. Emily är en ung hustru som sökte efter sanningen. Hennes man Michael var inte lika intresserad av religion. När Emily blev sjuk och inlagd på sjukhus var det Callie, en syster i hjälpföreningen, och hennes granne som kom med mat till familjen, tog hand om deras bebis, städade huset och gjorde så att Emily fick en prästerumsförsignelse. Dessa kärleksfulla handlingar träffade Mikael i hjärtat. Han beslöt sig för att gå till kyrkans möten och träffa missionärerna. Emily och Michael döptes nyligen. Kärleken upphör aldrig. Kärleken är mild, den söker inte sitt. Den fördrar allting, den uthärdar allting. President Henry B. Eyring har sagt: Hjälpföreningens historia är fylld av berättelser om sådant enastående osjälviskt tjänande. Den här föreningen består av kvinnor vars kärlek till sin nästa uppstår i hjärtan som förändrats genom att kvalificera sig för och hålla de förbund som endast erbjuds i Herrens sanna kyrka. Deras kärlek till sin nästa kommer från honom genom hans försoning. Deras kärleksfulla handlingar vägleds av hans exempel och kommer av tacksamhet för hans oändliga barmhärtighetsgåva. Och genom den heliga anden som han sände för att åtfölja hans tjänare i deras kärleksarbete. Tack vare detta har de gjort och kan göra sällsynta saker för andra och finna glädje även när deras egna ouppfyllda behov är stora. När vi tjänar och visar kärlek till andra hjälper det oss att övervinna våra egna problem som det också känns mindre svåra. Jag vill nu återkomma till det profeten Josef undervisade systrarna om i början av återställelsen. Han uppmanade dem att visa kärlek och generositet och sa: om ni lever enligt dessa principer, hur stor och härlig blir då inte er belöning i det celestiala riket? Om ni lever upp till era privilegier kan änglarna inte hindras från att vara i ert sällskap. Som under Navos första tid, där systrarna gick ut för att hitta och hjälpa de nödställda, är det än idag. Rikets systrar är stöttepelare som är fyllda av andlig styrka, barmhärtigt tjänande och hängivenhet. Hängivna besökslärare besöker och tar hand om varandra. De följer frälsarens exempel och gör som han. Alla kvinnor i hjälpföreningen kan fyllas med kärlek och veta att deras små kärlekshandlingar är en källa till helande för både andra och dem själva. De kan nå fram till en förvissning om att kärleken är Kristi rena kärlek och att den aldrig upphör. När du läser om hjälpföreningens historia kommer du att inspireras när du upptäcker att denna viktiga evangelieprincip går som en röd tråd genom hela boken. Jag avslutar min inbjudan till alla kyrkans kvinnor. Be om att få en önskan att fyllas av kärlekens gåva, Kristi rena kärlek. Använd alla dina resurser till att göra gott, till att skänka lindring och frälsning till dem som finns omkring dig, även din familj. Då skänker Herren dig framgång. Må vår kunskap om den stora kärlek som Fadern och Sonen har för oss och vår tro på och tacksamhet för försoningen leda till att vi vill utveckla och visa kärlek till alla omkring oss. Det är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Lift up thy heart and rejoice and cleave unto the covenants.
Lyft upp ditt hjärta och gläd dig och håll fast vid de förbund som du har slutit. Jag kan inte läsa det här skriftstället utan att känna glädje. Mitt hjärta gläds när jag tänker på de löften och många välsignelser som jag har upplevt i mitt liv när jag har strävat efter att hålla fast vid alla de förbund som jag har slutit med min himmelske fader. Eftersom båda mina föräldrar har gått bort så blir det nödvändigt att ställa bort allt i deras hem för att kunna sälja det. Under några månader när mina syskon och jag städade och sorterade allt i mina föräldrars hem så hittade vi släkthistorier och många viktiga papper och dokument. Det har varit väldigt fascinerande att läsa mina föräldrars och far- och morföräldrars personliga dagböcker och patriarkaliska välsignelser. Jag påminner som alla de förbund som de hade slutit och hållit. Min mormor, Ellen Hanks Reimer, var en ung mor 1912 när hon fick sin patriarkaliska välsignelse. När jag läste hennes välsignelse så hoppade följande rader fram ur sidan och in i mitt sinne. Du utvaldes före jordens grundläggning. En utvald ande att komma fram i den här tiden. Ditt vittnesbörd ska förstoras och du ska ges förmågan att vittna. Förstöraren har sökt att förgöra dig, men om du håller fast vid din Gud så ska han, förstöraren, inte ha makt att skada dig. Du ska genom din trofasthet ha stor kraft och förstöraren ska fly från dig tack vare din rättfärdighet. Om du när stunden av fruktan och prövningarna drabbar dig går ner på dina knän ensam i din kammare ska du få tröst och hindren ska tas bort. Min mormor fick löftet att om hon höll sina förbund och höll sig nära Gud så skulle Satan inte kunna ha någon makt över henne. Hon skulle finna tröst och hjälp i sina prövningar och de löftena uppfylldes i hennes liv. Idag önskar jag tala om vikten av att hålla fast vid förbunden och glädjen och skyddet som kommer av att hålla våra förbund. Några av de exempel jag tänker använda kommer från Döttrar i mitt rike, Hjälpföreningens historiearbete. Boken är fylld med exempel på kvinnor som har funnit stor glädje i att hålla sina förbund. I Bible Dictionary står det att ett förbund är ett kontrakt mellan Gud och människan. Gud stadfäster termerna enligt sin goda vilja, vilka människorna accepterar. Evangeliet är så ordnat att principer och förrättningar tas emot genom förbund, vilket ger mottagaren ansvaret och skyldigheten att hålla det löftet. Orden hålla fast vid förbunden anger att om man håller fast vid något på ett starkt och grundligt sätt. I skrifterna läser vi om män och kvinnor som har slutit förbund med Gud. Gud har gett instruktioner om hur man hedrar de förbunden och sen när de förbunden har hållits har de utlovade välsignelserna kommit. Ett exempel är dopets förrättning när vi ingår förbund med vår himmelske fader. Vi förbereder oss för dopet genom att ha tro på Herren Jesus Kristus och omvända oss från våra synder och att vara villiga att ta på oss Kristi namn. Vi fattar beslutet att hålla Guds bud och att alltid minnas frälsaren. Vi lovar att vi är villiga att bära varandras bördor så att de kan bli lätta. Vi lovar att vi är villiga att sörja med den som sörjer och trösta dem som behöver tröst. I de heliga templen tas andra heliga förrättningar emot och andra förbund ingås. Under återställelsens första dagar var ju profeten Joseph Smith väldigt angelägen om att de heliga skulle kunna få templets utlovade välsignelser. Herren sa, låt bygga detta hus åt mitt namn så att jag kan uppenbara för mina förordningar, för mitt folk där i. En av Herrens avsikter med att organisera hjälpföreningen var att förbereda sina döttrar för prästadömets större välsignelser som finns i templets förrättningar och förbund. Systrarna i Nauvoo såg fram emot templets färdigställande med stor förväntan, för de visste, så som profeten Joseph Smith hade lovat Mercy Feeding Thompson, att begåvningen skulle föra dem ut ur mörkret till underbart ljus. Mer än 5000 heliga strömmade till templet i Nauvoo efter dess invigning för att de skulle kunna ta emot begåvningens och beseglingens förrättningar innan de gavs iväg på färden till Saltsjödalen. President Brigham Young och många ledare och tempeltjänare tillbringade sin tid dagar och nätter med att tjäna i templet så att detta viktiga arbete kunde utföras för de heliga. Våra förbund stödjer oss i både goda och svåra tider. President Boyd K. Packer, han påminner oss om att vi är ett förbundsfolk. Vi sluter förbund att ge våra tillgångar i tid och pengar och talanger, allt vi är och allt vi äger, till uppbyggandet av Guds rike på jorden. Enkelt uttryckt, vi sluter förbund att göra gott. Vi är ett förbundsfolk och templet är det centrala i våra förbund. Det är källan till förbundet. Skrifterna påminner oss, detta ska vara vårt förbund, att vi ska vandra enligt Herrens alla förordningar. Stora är de välsignelser vi får när vi håller fast vid våra förbund. Glädje och beskydd kommer av att hålla våra förbund. I Mormons bok läser vi kung Benjamins predikan. Han lärde folket om Jesus Kristus, att han skulle komma till jorden och utstå all slags lidande. Han lärde folket att Kristus skulle sona hela mänsklighetens synder och att hans namn var det enda namn varigenom frälsning kunde komma till människan. Efter att ha lyssnat på de här vackra lärdomarna ödmjukade sig folket och önskade av allt sitt hjärta att bli befriade från synden och att bli renade. De omvände sig och bekände sin tro på Jesus Kristus. De ingick förbund med Gud om att de skulle hålla hans bud. Herrens ande kom över den så att de kunde fyllas med glädje eftersom de har fått förlåtelse för sina synder och fått samvetsfri tack vare den stora tro som de hade på Jesus Kristus. Ett annat exempel på glädjen som kommer av att trofast hålla Guds bud och dela hans evangelium med andra visades av Ammon. Ammon och hans bröder, de hjälpte tusentals människor att komma till Kristus. Det här är några av de ord som Ammon använde för att beskriva sina känslor när så många blev döpta och slöt förbund med Gud. Hur stor orsak har inte vi att inte glädjas? Min glädje är full, ja, mitt hjärta är fyllt till bredden av glädje och jag vill fröjda mig i min Gud. Jag kan inte ens uttrycka det minsta av det jag känner. Det har aldrig funnits människor som haft så stor anledning att fröjda sig som vi. Att ingå och hålla heliga förbund gör det möjligt för oss att ha den heliga anden hos oss. Det är den anden som ska fylla din själ med glädje. Andra världskriget orsakade stora lidande bland många människor över hela världen. De heliga i Tyskland utstod många prövningar. En trofast för hjälpföreningspresident i Stuttgart i Tyskland hette Maria Speidel. Om deras prövningar sa hon: vår tillit till Herren och vårt vittnesbörd om hans kyrka har varit våra stöttespelare. Vi sjunger Sions sånger med glädje och sätter vår lit till Herren. Han gör allting bra. Återigen ser vi att när medlemmar höll för sina förbund kände de stor glädje även om de hade det mycket svårt. Sara Reich var en rättfärdig kvinna i Nauvoo som kallades att tjäna i templet precis innan de heliga tvingades ut ur staden. Det här är hennes ord om välsignelserna i tempelförbunden. Det var många välsignelser som vi hade tagit emot i Herrens hus. De gav oss glädje och tröst mitt i allt vårt lidande och gjorde att vi kunde tro på Gud med vetskap om att han skulle leda oss och bistå oss på den okända resa som vi hade framför oss. Tidigare hade de heliga byggt färdigt templet i Kirtland och många deltog i den invigningen. Efter invigningen togs templet emot av Herren. Herren sa till dem att storligen glädja sig till fröjd av de välsignelser som ska utgjutas över hans folks huvuden. När allt fler heliga tempel har byggts runt om i världen har jag kunnat se alla välsignelser som kommit medlemmarna till del. 2008 bevittnade jag glädjen hos ett ungt par från Ukraina där de berättade för mig om resan till Freiberg i Tyskland för att kunna ta emot templets förrättningar. Resan till templet var en 27 timmars bussresa för dessa hängivna medlemmar i varje riktning och det var inte så ofta de kunde åka. De var hänförda över att templet i Kiev i Ukraina snart skulle vara färdigt och att de skulle kunna komma till templet mycket, mycket oftare. Det templet är nu öppet och tusentals åtnjuter välsignelsen de kan få där. När jag läste i min mormors personliga dagbok så lärde jag känna hennes stora glädje i förbunden. Hon älskade att komma till templet och utföra förrättningar för tusentals människor som hade dött. Det var hennes livsmission. Hon verkade som tempeltjänare i över 20 år i templet i Manta i Utah. Hon skrev att hon många gånger har blivit mirakulöst botad för att hon skulle kunna fostra sina barn och kunna tjäna andra genom att utföra arbete för dem i templet. Så mormor Reimers barnbarn var det en sak vi med säkerhet visste om henne. Och det var att hon var en rättfärdig kvinna som höll sina förbund och ville att vi skulle göra detsamma. När andra går igenom våra ägodelar efter att vi har gått bort kommer de då att kunna hitta bevis på att vi höll våra förbund. Vår älskade profet, president Thomas S. Monson, han förklarade på förra generalkonferensen: när du och jag besöker Guds heliga hus, när vi minns de förbund vi sluter där inne, får vi styrka att bära varje prövning och övervinna varje frestelse. I detta heliga hus finner vi frid, vi förnyas och vi stärks. Än en gång, lyft upp ditt hjärta och gläd dig och håll fast vid de förbunden som du har slutit. Att hålla förbunden i sann lycka och glädje, det för med sig tröst och frid. Det för med sig skydd från det onda i världen. Att hålla våra förbund hjälper oss i prövningens tider. Jag vittnar för er att när vi har tro på Kristus och håller fast vid våra förbund får vi den glädje som omtalas i de heliga skrifterna och som utlovas av våra dagars profeter. Kära systrar, jag älskar er och jag hoppas att ni ska uppleva denna stora glädje i ert eget liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vi
tackar kören och andra musiker för deras insats och tackar också alla som hjälpt till att förbereda det här mötet. Vi har nu förmånen att få lyssna på president Dieter F. Uchtdorf, den andra rådgivaren i första presidentskapet. Efter hans tal sjunger kören, kör och församling sjunger, kom låt oss nu glädjas. Syster Sandra Rogers, medlem i Hjälpföreningens generalkommitté, håller avslutningsbönen. President Uchtdorf.
My dear sisters, what a joy it is to be with you today. I always look forward to this.
Mina kära systrar, vilken glädje det är att vara med idag. Jag ser alltid fram emot det här årliga allmänna hjälpföreningsmötet och de budskap som ges här. Tack systrar. Det är en ära för mig att av president Monson fått uppdraget att lägga ytterligare några tankar till systrarnas i kyrkan. För en tid sedan gick jag genom en vacker trädgård med min hustru och min dotter. Jag förundrades över Guds skapelses härlighet och skönhet. Och då, mitt i den storslagna blomsterprakten, la jag märke till en liten blomma. Jag visste vad den hette, för ända sedan barnsben har jag haft ett band till den. Den kallas Förgät mig ej. Jag vet inte säkert varför den här lilla blomman har betytt så mycket för mig genom åren. Den drar inte till sig uppmärksamheten. Den är lätt att förbise bland större och mer färgsprakande blommor. Ändå är den precis lika vacker med sin rika färg som påminner om en klarblå himmel. Det kan vara ett skäl till att jag tycker så mycket om den. Och så har vi den där vädjan i dess namn. Det finns en tysk legend enligt vilken det var så att när Gud hade namngett alla växter fanns det en kvar. En liten röst ropade: "Förget mig ej, o Herre." Och Gud svarade att just så skulle den få heta. Ikväll vill jag använda den här lilla blomman i en liknelse. Den lilla förget mig ejens fem blomblad leder mig till att tala om fem saker som vi gör klokt i att aldrig glömma. För det första, förget ej att ha tålamod med dig själv. Jag vill berätta något som jag hoppas ni tar på rätt sätt. Gud är helt medveten om att varken du eller jag är fullkomlig. Låt mig tillägga, Gud är också fullt medveten om att de som du tror är fullkomliga inte är det. Och ändå använder vi så mycket tid och energi åt att jämföra oss med andra och jämför då oftast våra svaga sidor med deras starka. Det här skapar förväntningar på oss själva som är omöjliga att möta. Det gör att vi aldrig gläds åt det goda vi gör eftersom det verkar mindre värt än det som någon annan gör. Alla har starka och svaga sidor. Det är underbart att du har starka sidor. Men det är en del av ditt jordiska liv att du har svaga sidor. Gud vill hjälpa oss att så småningom göra allt det svaga starkt för oss. Men han vet att det är ett långsiktigt mål. Han vill att vi ska bli fullkomliga som han är. Och om vi håller oss kvar på lärjungeskapets stig kommer vi en dag att bli det. Det är okej att du inte är där riktigt än. Jobba på, men sluta nedvärdera dig själv. Kära systrar, många av er är oändligt barmhärtiga och tålmodiga när det gäller andras svagheter. Men kom ihåg att också vara barmhärtiga och tålmodiga mot er själva. Var tacksamma för de små framgångarna i ert hem, era familjerelationer, er utbildning och ett yrke, deltagandet i kyrkan och personlig utveckling. Liksom för Get Me Again kan de här framgångarna kännas små för er och de kan gå obemärkt förbi andra, men Gud ser dem och för honom är de inte små. Om framgång för er bara är den mest perfekta rosen eller den mest bländande orkidén, kan ni gå miste om några av livets ljuvaste stunder. Att till exempel envisas med att ha en perfekt familjens hemafton varje vecka, trots att din envishet gör dig och alla omkring dig missnöjda, det är kanske inte det bästa valet. Istället kan du fråga dig själv: vad kan vi göra som familj som är trevligt och andligt och för oss närmare varandra? Den hemaftonen, om den är enkel och anspråkslös, ändå kan den få mycket mer positiva följder i det långa loppet. Vår resa mot fullkomligheten är lång. Men vi kan känna förundran och lycka i de minsta steg på den resan. För det andra, förget ej skillnaden mellan en god uppoffring och en dålig uppoffring. En god uppoffring är att göra avkall på något till förmån för något som är mycket mera värt. Att offra lite sömn för att hjälpa ett barn som drömmer mardrömmar är en bra uppoffring. Att sitta uppe hela natten och riskera hälsan för att tillverka den perfekta accessoaren till dotterns söndagsklänning är kanske inte lika klokt. Att använda en del av vår tid till att studera skrifterna eller förbereda en lektion är en god uppoffring. Att sitta i många timmar och brodera lektionens titel på hemvirkade grytlappar åt varje elev i klassen är kanske inte lika klokt. Varje person och situation är olika, och en god uppoffring vid en viss tidpunkt kanske är dålig vid en annan tidpunkt. Hur kan vi skilja mellan de två i vår egen situation? Vi kan fråga oss själva: lägger jag min tid och energi på det som betyder mest? Det finns så många bra saker att göra, men vi kan inte göra allt. Vår himmelske fader är mest nöjd när vi uppoffrar något gott för något som är mycket bättre i ett evigt perspektiv. Ibland kan det här till och med betyda att vi sköter om en liten men vacker förgätmigej istället för en stor trädgård med exotiska blommor. För det tredje, förget ej att vara lycklig nu. I den populära sagan Kalle och chokladfabriken gömmer den mystiske chokladtillverkaren Willy Wonka guldbiljetter i 5 av sina chokladkakor och tillkännager att den som hittar en av biljetterna får en rundtur i hans fabrik och choklad så det räcker livet ut. På varje guldbiljett står det skrivet: Willy Wonka, gratulerar dig, du lyckliga upphittare av denna gyllene biljett. Fantastiska upplevelser väntar dig. Underbara upplevelser, mystiska, otroliga överraskningar som förvånar och förbryllar dig. I den här klassiska berättelsen försöker människor över hela världen desperat att hitta en guldbiljett. Somliga känner att hela deras framtid hänger på att de lyckas få tag i en guldbiljett. I sin iver börjar människor glömma den enkla glädje de förkänt för en chokladkaka. Chokladkakan blir en besvikelse om förpackningen inte innehåller en guldbiljett. Det är så många människor idag som väntar på sin egen guldbiljett. Biljetten som de tror är nyckeln till den lycka de alltid drömt om. För en del kan guldbiljetten vara ett fullkomligt äktenskap, för andra ett perfekt hem. Och ytterligare andra frihet från stress eller bekymmer. Det är inget fel på rättfärdiga önskningar. Vi hoppas på och strävar efter det som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt. Problemen kommer när vi låter vår glädje vänta medan vi har siktet inställt på någon framtida händelse, en guldbiljett. En kvinna ville mer än någonting annat vigas till en rättfärdig prästadömsbärare i templet och bli mor och hustru. Hon hade drömt om det i hela sitt liv, och tänk vilken underbar och mor och kärleksfull hustru hon skulle bli. Hennes hem skulle vara fyllt av kärlek, aldrig ett elakt ord. Maten aldrig brännas vid, och hennes barn skulle, istället för att umgås med vänner, föredra att tillbringa kvällar och helger med mamma och pappa. Det här var hennes guldbiljett. Det var det hon kände att hela hennes tillvaro vilade på. Det var den sak i hela världen som hon allra mest längtade efter. Men det blev aldrig så. Och medan åren gick blev hon allt mer tillbakadragen, bitter och till och med arg. Hon förstod inte varför Gud inte ville uppfylla hennes rättfärdiga önskan. Hon arbetade som lärare i grundskolan, och alla barn omkring henne dagen lång påminner henne om att hon aldrig hade fått någon guldbiljett. Med åren blev hon mer besviken och mer tillbakadragen. Människor tyckte inte om att umgås med henne och undvik henne när de kunde. Hon lät till och med sin besvikelse gå ut över skolbarnen. Hon tappade humöret och pendlade mellan vredesutbrott och förtvivlad ensamhet. Det tragiska i den här berättelsen är att den här kära kvinnan i all sin besvikelse över den uteblivna guldbiljetten inte la märke till de välsignelser hon faktiskt fått. Hon hade inga barn i sitt hem, men hon var omgiven av dem i klassrummet. Hon var inte välsignad med en familj, men Herren hade gett henne en möjlighet som inte många har. Möjligheten att utöva gott inflytande på hundratals barn och familjer som lärare. Lärdomen av det här är att om vi hela dagarna sitter och väntar på rosor kan vi missa de små getmigejernas förunderliga skönhet som finns omkring oss. Det här betyder ju inte att vi ska sluta hoppas eller sänka våra målsättningar. Sluta aldrig sträva efter att bli ditt bästa jag. Sluta aldrig hoppas på alla ditt hjärtas rättfärdiga önskningar. Men stäng inte ögon och hjärta för enkelheten och skönheten i varje dags oväntade ögonblick som ett rikt och fullt liv består av. De lyckligaste människor jag känner är inte de som hittar sin guldbiljett, utan det är de som medan de strävar mot värdiga mål upptäcker och värdesätter skönheten i vardagens ögonblick. Det är de som en tråd i taget väver en gobeläng av tacksamhet och förundran genom hela sitt liv. Det är de som är verkligt lyckliga. För det fjärde, förget ej evangeliets varför. I alla vardagslivets rutiner glömmer vi ibland bort en väsentlig aspekt av Jesu Kristi evangelium på samma sätt som man kan förbise en vacker späd för getmigej. I vårt arbete med att uppfylla alla de plikter och åtaganden som vi tar på oss som medlemmar i kyrkan ser vi ibland evangeliet som en lång lista av sånt som måste göras att lägga till vår redan omöjligt långa lista. Ett tidsblock som vi på något sätt måste pressa in i våra redan omöjligt långa att göra lista. Vi fokuserar på vad Herren vill att vi ska göra och hur vi ska göra det, men ibland glömmer vi varför. Mina kära systrar, Jesu Kristi evangelium är inte en förpliktelse. Det är en stig som märks ut av vår kärleksfulla fader som leder till lycka och frid i det här livet och härlighet och outsäglig tillfredsställelse i livet här efter. Evangeliet är ett ljus som genomtränger jordelivet och lyser upp vägen framför oss. Även om det är nödvändigt att vi förstår evangeliets vad och hur, så ser vi evangeliets eviga eld och majestät först när vi förstår varför. När vi förstår varför vår himmelske fader har gett oss det här levnadsmönstret. När vi minns varför vi åtog oss att göra det till en grundläggande del av vårt liv. Då blir evangeliet inte längre en börda utan en källa till fröjd och glädje. Det blir dyrbart, ljuvligt. Låt oss inte gå lärjungeskapets stig med ögonen fästa på marken och bara tänka på uppgifterna och förpliktelserna. Låt oss inte gå miste om skönheten i de härliga jordiska och andliga landskap som omger oss. Kära systrar, sök det majestät, den skönhet och upplivande glädje som finns i Jesu Kristi evangeliums varför. Lydnadens vad och hur markerar vägen, ja visst, och håller oss på rätt stig. Men lydnadens varför helgar våra handlingar förvandlar det banala till något storslaget. Det förstorar våra små handlingar av lydnad till handlingar av helgelse. För det femte, förget ej att Herren älskar dig. När jag som barn betraktade de små förget mig grejerna, kände jag mig ibland lite som den blomman, liten och betydelselös. Jag undrade om jag skulle bli bortglömd av min familj eller av min himmelske fader. Nu, många år senare, kan jag se tillbaka på den lille pojken med ömhet och medkänsla. Och jag vet nu verkligen att jag aldrig var bortglömd. Och jag vet något annat också. Som en av vår mästare Jesu Kristi apostlar säger jag med hjärtats hela visshet och övertygelse: det är inte ni heller. Ni är inte bortglömda. Systrar, var ni än är, vilka omständigheter ni än har, ni är inte bortglömda. Hur mörka era dagar kan tyckas, hur obetydliga ni än må känna er, hur överskuggade ni än tror att ni är, så har er himmelske fader inte glömt bort er. Ja, han älskar er med oändlig kärlek. Tänk bara, hela universums mest majestätiska, allsmäktiga, underbara varelse känner och kommer ihåg er. Ni är älskade av den oändliga rymdens konung. Han som skapade och känner stjärnorna känner er och vet vad ni heter. Ni är döttrar i hans rike. I Saltaren läser vi: när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Gud älskar dig, er systrar, för att ni är hans barn. Han älskar dig även om du ibland känner dig ensam eller gör fel. Guds kärlek och det återställda evangeliets kraft är återlösande och frälsande. Om du bara vill släppa in hans gudomliga kärlek i ditt liv, kan det förbinda varje sår, lindra allt lidande och mildra all sorg. Mina kära systrar i hjälpföreningen, ni är närmare himlen än ni tror. Ni är ämnade för större ting än ni någonsin kan föreställa er. Fortsätt växa i tro och personlig rättfärdighet. Acceptera Jesu Kristi återställda evangelium som din livsstil. Gläds åt gåvan att vara aktiv i hans stora kyrka. Gläds åt gåvan att få tjäna hjälpföreningens välsignade organisation. Fortsätt stärka hem och familjer. Fortsätt söka efter och hjälpa andra som behöver er och Herrens hjälp. Systrar, det finns något inspirerande, sublimt med den lilla förget mig grejen. Jag hoppas att den kan bli en symbol för de små tingen som gör livet glädjefyllt och underbart. Glöm aldrig att vara tålmodiga och barmhärtiga mot er själva. Att vissa uppoffringar är bättre än andra. Att ni inte behöver vänta på en guldbiljett för att bli lyckliga. Glöm aldrig att Jesu Kristi evangeliums varför kommer att inspirera och lyfta er. Och glöm aldrig att er himmelske fader känner, älskar och värnar om er. Tack för dem som ni är. Tack för de oräkneliga gärningar av kärlek och tjänande som ni ger till så många. Tack för allt ni kommer att göra för att ge evangeliets glädje till familjer, till kyrkan, till samhällen och till världens nationer. Systrar, vi älskar er. Det är min bön och välsignelse att ni aldrig ska glömma att ni i sanning är värdefulla döttrar i vår Guds rike, i vår älskade frälsares Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our beloved heavenly Father.
Vår älskade himmelske fader. Samlade på många platser denna kväll för detta speciella hjälpföreningsmöte. Vi dina döttrar tackar. Vi tackar för återställelsen av evangeliet, för återställelsen av prästadömets nycklar, för din organisations återställelse, för dina döttrar. Vi tackar dig för pionjärsystrar i varje land och i varje familj som har funnit den sanning och som har sökt ditt verk och ditt kungadöme. Himmelske Fader, vi tackar dig för detta modiga presidentskap, för deras råd till oss. Vi tackar dig för prästadömets och de löften som är våra. Fader, vi är ödmjukade. Den tillit som du har givit till kvinnorna i kyrkan.
Our hearts on the altar, Father.
Och vi lägger vårt hjärta på altaret, Fader. Att vi ska kunna klara av att göra de saker som du vill att vi ska göra i ditt verk. Vi tackar dig för din son och för hans offer, försonande offer. Och genom att förlita oss på honom så att vi ska kunna få styrka och överkomma våra svagheter. Vi tackar dig för den kraft som finns i försoningsoffret, vår frälsares försoningsoffer. Vi tackar dig för de råd som vi har fått denna kväll från president Uchtdorf. Ett vägledande budskap att stärka oss. Vi ber dig stärka oss i vårt arbete, i våra familjer och i våra individuella liv. Stärk oss när vi kommer samman för att göra ditt verk. Vi tackar dig för varje välsignelse du har givit oss. Och ger vår kärlek till dig i Jesu Kristi namn. Amen.